sista utrop för Golfresepoddens kommande avsnitt. Vi söker Johan Kullenberg och Anders Pettersson. Vänligen vi är till studion omedelbart.
Hallå, hallå! Det är dags igen och det är dags för Golfresepodden. Jag sitter här tillsammans med min ständiga vapendragare Johan Kullenberg. Hej Johan!
Hej allihopa!
Och vi har idag en gäst med oss. Det är roligt. Det är en comeback, väl?
Ja. Ja. Om inte annat så det är Niklas som har kört våran utmärkta quiz.
Ja, just det. Vi måste ha en ny quiz också. Vi har med oss Niklas Högborn som var här och pratade om något annat resmål. Vad var det?
Då var vi i Sydfrankrike.
Ja, just det.
Côte d'Azur, eller Provence-området den gången.
Och sen har det varit ett ständigt sidekick så fort vi ska tävla och leka och quizza. Ja. Vilket vi hoppas att vi får välkomna dig åter här inom kort. Mm. Och idag så är du våran expert på dagens område eller region. Var ska vi någonstans idag, Johan?
Alltså vi ska ju egentligen, om vi då kallar... Regionen är ju Andalusien. Och området är Cadiz. Men vi kallar det ju för... Costa de la Luz eller Sevilla. Mm. Så det är lite förvirrande. Men det är en del av kustremsan mellan Gibraltar och Portugal får man väl säga.
Ja, det är bra. Det är ungefär så snurrigt som det kommer att vara den närmsta timmen. För er som är nytillkomna så är Golfresepodden en timme ungefär i etern där jag och Johan och vår gäst för dagen pratar om golf och mat och resmål och resupplevelser. Till något ställe. Vårt program är sponsrat av Golf Placir och Autobounce resebyrå. Där jag och Johan också är verksamma. Men vi brukar tillåta oss att flumma iväg lite grann vart hän ämnet för dagen tar oss. Det är det vi ska göra och det här är första gången vi är i Andalusien.
Ja, det är det faktiskt. Lite konstigt med tanke på att det är så pass många av Spaniens golfbanor i det här området.
Ja, vi liksom sa sådär när vi började med det. Okej, vi tar det och så tar vi Costa del Sol. Och sen har vi bara sagt, men vi sparar på det och vi sparar på det. Men nu, äntligen kommer vi till...
Kanske inte just Costa del Sol.
Men Andalusia.
Ja, Andalusia. Ja.
Du har säkerligen gjort ett digert researcharbete. Det brukar ju vara ett antal punkter, mer eller mindre begripliga. Ska du gå loss lite grann, får vi se vad du har att komma med.
Jag kör destinationskollen då. Och den här gången så har jag försökt begränsa det så att det inte ska bli så omfattande. Så att
det känner vi igen.
Tycker jag känner igen det också. Ja.
Det är sällan som det blir egentligen så begränsat. Men tittar man golfmässigt så Andalusien har 101 golfbanor. Och det här är då en av 17 regioner i Spanien. Mm. Och i Spanien totalt sett så har de strax över 400 golfbanor. Så att en ganska stor del av alla golfbanor ligger i Andalusien.
Det är en stor region, ska man säga.
Ja, näst största regionen i Spanien. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vilken som var större. Men
det måste vara hela mittengrejen.
Ja, det kanske är hela mittengrejen. Vi får kalla det hela mittengrejen.
Som heter...
Det spelar inte så stor roll. Det blir ett annat program. Men vi koncentrerar oss mer på en provins då. Mm. Det finns 50 provinser och den provinsen som vi tittar på lite extra är Cadiz. Mm. Och där, den ligger längs den här kustremsan som kallas då för Ljusets kust eller Costa de la Luz.
Och då pratar vi från Gibraltar till?
Till portugisiska gränsen.
Är det så?
Ja, det är hela vägen där från Gibraltar upp. Ja. Som Costa de la Luz ligger. Men Cadiz är ju bara en av kanske tre eller fyra provinser som ligger längs den kustremsan. Ja.
Det är hela Atlantkusten alltså, kan man säga.
Ja, det skulle man kunna säga.
Det är ju annat ett favoritämne bland oss som tror att vi vet mycket om allting. Att debattera var börjar och var slutar de här kustarna? Costa Brava, Costa Blanca, Costa...
Calida och allt vad de heter.
Ja, precis. Costa Dorada. Mm. Men vi kör så. Hela den spanska Atlantkusten. Det var enkelt.
Ja.
Och här är då, om man då tittar på själva kust, eller Andalusien, så de flesta banorna ligger ju längs Costa del Sol. Då. Mm. Här är det ungefär 25 banor. Jag har faktiskt handräknat dem, så att det är en lite osäker siffra faktiskt. Mm. Det fanns ingen riktig statistik på det. Men den banan som är klart bäst rankad, den ligger ju egentligen inte längs kusten. Utan den ligger inne i Sevilla. Och det är då Real Sevilla-banan som är en klassiker. Och rankad sexa i södra Spanien, åtta i Spanien och 52 i Europa. Mm. Så att det är en riktig klassbana.
Klassisk spansk medlemsklubb i storstad. Parkbana, fint klubbhus, skoputsare i omklädningsrummet. Mm. Lite den stycken.
Ganska exklusiv. Mm. Lite sådär, vänta, får jag komma in? Mm. Den känslan. Den näst bäst rankade banan är Monte Castillo som är rankad 13 i södra Spanien och 29 i hela Spanien. Sen är det El Rompido, Costa Ballena. Det finns en mängd bra banor längs kusten som ändå är väl värda att spela. Man får ju ändå tänka att konkurrensen i Spanien är ganska hög. För det är inga dåliga designers, utan det är högklassig golf överlag i Spanien. Mm. Andra banor just i det här området är då Costa Ballena som vi nämnde, Sherry Golf, Villanueva, Sanlúcar och Arthurs Garden som förbundet länge jobbade med. Svenska Golfförbundet hade väl hyrt ett hus där årsvis. Ja. Där de skickade ner olika träningsgrupper.
Mm. Det var lite osäkert. Vi fick Niklas och jag 3,5 minuter på oss och snegla på Johans sådana här faktakoll innan. Och både Arthurs Garden och Sanlúcar är sådana där... Är de öppna eller är de stängda? Mm. Google säger att de är öppna.
Ja, de är öppna. Enligt mina källor från området så är de öppna. Även om de tidigare hade ett bättre rykte än vad de har idag. Så kan man väl uttrycka det.
Arcos var ju en av de absolut kvalitetsmässigt bästa anläggningarna. Ja. Men har haft lite ekonomiska problem. Och Sanlúcar har väl, mig vetligen, aldrig riktigt
kommit upp i standard. Riktigt. Nej.
Och det finns ju även banor i den här regionen som har lagts ner. Mm. Bland annat en ganska trevlig bana som heter El Puerto. Mm. Jag har spelat den, jag vet att Niklas har spelat den, du kanske
jag
också?
Jag har spelat minst tydligt det här med att de inte fick bygga en bro så att de kunde bara använda 13 av de 18 hålen eller något åt det hållet till. Fem i princip färdigbyggda kom man inte över landsvägen, vilket var en liten utmaning.
Då spelade inte vi riktigt samtidigt, för när jag spelade då var det inga problem att spela 18 hål.
Gick ni över en bro?
Vi gick,
jag kanske... tror att det var en tunnel då. Tror det.
Mm. Så att du var nog där precis, vi var väl kanske där precis innan de stängde och du var där när de precis öppnade då. Mm. Tittar man lite hur många som bor i den här regionen. Det finns också en bana faktiskt, den glömde jag nämna för den åkte jag förbi ganska nyligen. Och den ligger i Rota som inte alls långt från Costa Ballena, så finns det en bana som man kan se från vägen som ligger inne på en amerikansk militärbas. Mm. Som inte är publik. Den kommer i alla fall inte upp när man googlar på golfbanor i området.
Jag tror att den är i princip omöjlig att spela och dessutom så tror jag inte den är värd att spela. Men den finns där.
Den finns där. Ja. Antal invånare i Spanien är 46 miljoner. Andalusien har då 8,3 miljoner så det är relativt många som bor i regionen. Cadiz-provinsen har 1,2 miljoner. Nu blir väldigt mycket siffror här. Lite kul med Andalusien är att det är här man producerar mest olivolja i världen. Och det hade jag faktiskt ingen aning om.
Det trodde man inte.
Pablo Picasso kommer från den här regionen. Även den spanska som är golfikonen Jiménez. Antonio Banderas kanske inte är så här jättepopulär längre.
Jag vet inte riktigt. Gamla referenser där nu.
Jag vet inte riktigt hur han vet det där. Men det är väl någon gammal actionhjälte, va? Är inte det?
Ja, alltså på Zorro i några filmer.
Mm, precis. Exakt.
Tidigt 90-tal.
Det var stor ett tag.
Det som är, här, nu går vi ännu längre bak i tiden här. Cadiz, det är ju... Nu har inte jag faktiskt själv varit i Cadiz.
Jag var där för inte alls länge sedan.
Det är en väldigt vacker stad, just den här delen som går ut i den här alltså, bukten eller hamnen.
Det går ut som en halvö rakt ut.
Och det är faktiskt Västeuropas äldsta dokumenterade hamnstad.
Okay.
Den är över 3000 år gammal. Och då går man ganska långt bak i tiden faktiskt. Då är man mer än 1000 år före Kristi födelse. Egyptierna var ju igång för fullt, men det här är den västeuropeiska staden som är mest upp med. Annars kan man väl säga att många av influenserna är moriska eller från Nordafrika.
De som etablerar, ja.
Är det inte gammal huvudstad också i Spanien? För mig har läst någonstans. Det
kan jag mycket väl tänka
mig. I och med att det heter Puerto Real innanför. Alltså Cadiz går ju ut på en lång, inte som en pir, men som en halvö som du sa, Niklas. Och det bildar ju en enorm inramn, alltså en naturramn. Mm. Kan den vara där? Man måste vara ett par kilometer i diameter. Ja, Och där inne ligger ju också en stor hamn. Det är ju en stor hamn på utsidan i Cadiz, för inte så vackert med för shipping och olja och allt möjligt. Men det ligger ju en lite mer myshamn innanför.
Ja, exakt.
Som heter Puerto Real. Och det där tror jag har varit liksom porten mot... mot
jag säger att vi
havet.
Tror att det har varit en gammal huvudstad. Borde ha varit det.
Nu vet jag inte, Spanien var väl kanske lite mer uppdelat i olika länder.
Kan ha varit Andalusiens huvudstad.
Huvudstad i olika omgångar. De har i alla fall kitesurf-världsmästerskapen just utanför Cadiz.
Tycker du, dina faktakollar, de är gott spretiga får jag säga.
Ja, idag är det spretigare än någonsin faktiskt. Genese är en annan intressant stad som vi kommer att återkomma till just när det gäller skär i sammanhang. Men det är ändå lite större stad än vad jag uppfattar den som när jag har varit inne i den.
Mm.
För man är mest i den gamla delen, så man förstår inte riktigt att det ändå är en 215 000 invånare i Jerez.
En liten faktafråga där, säger man Jerez eller säger man Jerez de la Frontera?
Ja, man, alltså, jag tror att den heter ju Jerez de la Frontera, men man säger bara Jerez.
Ja, det tror jag också.
Ja, för de har ju flera av de här, om vi tittar lite historiskt.
Sanlúcar säger man ju inte Sanlúcar de la bla bla bla.
Nej, den heter ju inte det. Den heter Sanlúcar de Barrameda. Men jag tänker på Arcos de la Frontera, Vejel de la Frontera och Jerez de la Frontera. Det har ju någonting med, precis, att de hade någon gräns mot morerna där för länge, länge, länge sedan. Det är ungefär det jag kan om historien, men det har ett historiskt...
Jag tror vi som är lite old fashion och tycker att historia har ett värde, vi kallar det för Jerez de la Frontera.
Ja, lite så.
Och sen kan du som till och med de här turisthorden, Johan, du kan kalla det för Jerez.
Jag kallar det för Jerez, definitivt. Ja. Sevilla är då den största staden, nu visserligen inte i Cadiz-regionen, utan det är en egen region, Sevilla. Och där bor det väl någonstans mellan 700 till 1,3 miljoner invånare. Den är lite mindre istället den staden än vad man förväntar sig. För man uppfattar ändå Sevilla som en...
Den känns definitivt som en storstad.
Ja, som en riktig storstad. Inte 700 000 invånare i innerstan och 1,3 miljoner i den här som storstadsregionen. Mm. Sevilla är då mest känt egentligen. Anders, du har varit där ganska mycket, har du inte det?
Vi har varit där titt som tätt genom åren, absolut. Mm.
Annars är det ju katedralen som är den mest kända byggnaden. Och den är ju, jag tror det är världens tredje största katedral. Och
väldigt imponerande.
Ja. Annars har jag hört ju att Sevilla har en lång tradition när det gäller tapas.
Ja.
Att det finns någon krog som började med tapas redan på 1600-talet. Så det är väl ungefär det som jag vet om Sevilla. Men tittar man på arkitektoniskt så vet jag att min sambo nämnde att Sevilla är jätteintressant. För det finns ganska mycket, jag tror det är moriskt ursprung och väldigt vackra byggnader rent generellt. Och en ganska säregen arkitektonisk stil.
Ja.
Så att Sevilla är definitivt värt ett besök. Det är jag övertygad om. Men...
Och som alla sådana här spanska storstäder, när man väl hittar den här lilla kärnan som är Gamla stan med trånga kullerstensgränder, så är det ju lite Disney-aktigt. Väldigt, väldigt
härligt. Är det flamencos huvudstad?
Hela den här regionen är ganska känd för flamenco.
Ja, det kanske inte är ursprung därifrån. Du tvekar lite.
Så här då, va? Flamenco i två nu. Eftersom vi är tre grabbar så får man killgissa här. Ja. Men jag skulle vilja säga som så här. Flamenco-musiken, alltså gitarrbyggandet, gitarrspelandet och hela gitarrbiten av flamenco, Granada, huvudstad. Mm. Det är där man bygger gitarrerna, det är där liksom man går på gitarrskola. Flamenco-dansen, Sevilla. Alltså dansdelen av flamenco i Sevilla. Där är dansskolan och alltihopa. Och vem som är då liksom the place, det tror jag att Granada och Sevilla nog skulle tvista lite grann om då. Men en sak som har påverkat just utövandet av flamenco, det är att flamenco i sig är ju ganska strikt. Det vet ju du då, Niklas, som är dansentusiastisk. Med strikta turer och med lite som fado. Det här att man berättar en historia genom sin dans och väldigt uppstyrd. Men för 25 år sedan eller någonting så kom det ett nytt litet variant på flamencon som heter Sevillana. Alltså att dansa flamenco på Sevilla-vis. Och att dansa Sevillana, det kan vem som helst göra. Det är liksom förenklade turer. Och det blev i hela Andalusien lite grann som... Alltså, vad hade vi i Sverige? Buggkurs. Mm. Kommer ni ihåg? Alla skulle gå på buggkurs för 20 år sedan.
Jag var inte riktigt med på den.
Jag gick på buggkurs. Alltså, alla skulle gå på buggkurs och börja bugga. Så var det med Sevillana. Mm. Och det innebär att nu dansas det mer liksom, på pubbar och sånt där. Mm. Utan att man behöver vara proffs.
Tittar man historiskt så Columbus som upptäckte Amerika då, han hängde ju runt i det här området fast lite mer norrut och mer mot den portugisiska gränsen. Och där finns det då en del, finns det någon by som han, där han seglade ifrån faktiskt när han skulle iväg till Amerika. Och där kan man då också besöka en del replikor på någon karaveller som båtarna hette. Jag tror de heter karaveller. Eller hittar jag bara på nu?
Vet inte. Vi köper karaveller.
Det ligger väl en också utanför El Puerto de Santa Maria.
Någon söderifrån någon
tror jag
grej.
Att det ligger någon karavell eller vad vi kallar dem. Mm.
Sen har de en ganska stor nationalpark.
Enorm.
Ja, den är det är en stor våtmark får man väl nästan säga.
Det är som Camargen i Sydfrankrike.
Ja, ja, och det är inga vilda hästar som det är där. Eller det kanske det är.
Nej, det tror
jag
inte.
Tror det är mer
väldigt mycket fågel.
Och väldigt mycket svin tror jag.
Är det det?
Alltså inte svin så, men grisar då. Ja. Hela regionen, det kommer vi in på lite senare när det gäller grisar. Men
finns inga grisar i sån träskmark.
Jo, de bökar runt lite överallt tror jag. Men flamingos finns definitivt.
Och det är tillräckligt mycket våtmark för att man inte ska kunna köra. Alltså om man befinner sig i, vad pratar vi om här, Cadiz till exempel. Mm. Så har du ju från Cadiz över till Huelva som du nämnde förut någonstans. Mm. Så är det ju liksom rakt fram är det ju inte mer än vad kan det vara 6-7 mil, men man måste alltså åka hela vägen till Sevilla 10 mil och sen tillbaka för att där är det
måste åka runt hela den där.
Och det är ju sån här, där det är ju träsk, det är ju liksom Everglades eller någonting där man kan åka båt och
fiska.
Exakt så.
Donana heter jag. Och stränderna är ju annars det som man som spontant skulle säga är en av de stora attraktionerna i det här området. Hela den här kustremsan har ju enorma sandstränder. Mm. Inte hela vägen, men med stora delar av den. Så att det är ju det som är deras guld, eller vad man ska säga. Sen är det ju väldigt, väldigt bra klimat. Mm. Det är ju därför det också heter Ljusets kust. Mm. Går vi över lite på maträtter, så som vi brukar göra, så är det någonting som direkt hör till den här regionen. Och det är ju Pata Negra, den här fantastiska skinkan, eller lufttorkade skinkan, som slår allting annat. Den är ju helt makalös.
Ja, det är gott. När den är riktigt bra så är det faktiskt en delikatess som man är lika. Jag håller med det.
Och där, serranoskinka är ju mer som en allmän torkad skinka i Spanien.
Också gott, men vi skulle ju kunna missa oss för en riktigt bra lufttorkad bayersk skinka eller något sånt där.
Ja, eller parmaskinka nästan. Ja. Parmaskinkan är ju lite mer... Ja, nu ska vi inte... Men hur som helst, den här Pata Negra, den delas in i tre olika kategorier. Och den bästa kategorin är då Chamon Iberico. Och då finns det ett tillägg då, Della Belotta. Belotta är ekollon på spanska. Och jag antar att man uttalar lite annorlunda. Men deras huvudsakliga kost är bara ekollon. Mm. De äter i princip ingenting annat.
Nej.
Sen finns det en mellanvariant där de här grisarna äter både då ekollon lite säd, så de blir även utfodrande med säd, och då blir den lite sämre. Och så finns det en tredje variant där grisarna fortfarande är då de här typiska svarta grisarna med svarta klövar och alltihopa, men de äter bara då spannmål. Så att det finns olika nivåer på de här.
Det finns väl en massa kategoriseringar också. Är det inte så att om man går in i en sån riktig skinkbutik så är det en mängd olika
andra olika
regioner och år och lagringstid och sånt där.
Jag tror de måste nog lagras 24 månader för att få kalla sig Pata Negra.
Mm.
Sen kan de ju lagras betydligt längre. De blir nästan lite gulaktiga. Fläsket blir nästan lite gulaktigt. Jag har lagrat riktigt länge. Jag börjar nästan...
Härsknar väl lite grann, så man får skära bort en del om man har en helt ny.
Varje år så produceras då 4,5 miljoner iberikoskinkor. Och det är på den här lilla delen utav hela Spanien. Och 4,5 miljoner är rätt mycket. De är rätt stora.
Ja.
Vi äter nog en jäkla massa skinka.
Vi äter ju massa skinka, men vi äter ju rökt skinka och kokt skinka på mackan och i olika saker.
Och julskinka framförallt.
Kassler och allt vad man gör av samma del av köttet. Ta mig inte på orden där, men här är det ju detta som man gör.
Tittar man på andra maträtter som är speciella just för den här regionen, som givetvis också finns i resten av Spanien. För det blir ju så att när någonting blir populärt i en region så förflyttar det sig över hela landet. Och gazpacho är ju den här kalla tomatsoppan, eller vad man ska säga, som har sitt ursprung i den här regionen. Det finns en annan kall soppa som heter ajo blanco, som nästan är lite mer spännande, som är baserad mer på som krossade mandlar och vitlök. Och har då en vit färg istället för röd, eller vad ska jag säga.
Jag tycker nog att den är riktigt bra gazpacho igår. Fast gazpacho kan variera rätt mycket. Ja. Det kan bli lite lite sådär alldagligt om man äter på någon bufférestaurang som har en jättehink varje dag. Men är den väldigt väl tillagad, de är rätt tillbehör, man får lite färska tomater och lök och grejer, så är det jävligt gott, tycker jag.
Jag gillar också det. Jag tycker framförallt, jag gillar ju soppa som förrätt. Jag tycker att det som bidrar till middagen, som själva helheten i middagen, att man tar först en soppa, får i sig lite, man stillar den första hungern så att man inte bara slänger i sig huvudrätten på en gång. Tittar man lite på de här lite tapasliknande grejerna som jag tror att Anders gillar mer än vad jag egentligen gillar.
Små fiskarna.
De små fiskarna som ser jävligt läskiga ut i alla de här tapasställena.
Du ser bara alla ben och...
Ja, man ser allting. Ja. Och känner du till...
Chanquetes har du, och du har boccherones och espeteros. Det är gott alltihop.
Och det är ansjovis och det är sardiner och det är små fiskar som en del är friterade och en del är grillade och vartannat och en del är råa.
Grejen med dem är väl egentligen att de är så små, med så små ben, så att man stoppar hela fisken.
Exakt.
Så smakar det salt och fisk, och så kan man känna att det är lite ben, men det är bara tugga och svälja. Väldigt gott, väldigt mysigt.
De ser ju faktiskt, de är väldigt lika de här akvariefiskarna som man hade när man var lite, de här guppis.
Ja.
Så att jag vet inte, jag har faktiskt lite svårt för dem, annars brukar jag äter ju i princip allt. Tittar man då på sherryn, för just de banor som vi kommer titta på, vi kanske ska nämna det på en gång så vi blir lite golfigare mitt i det här sherrysnacket. Ja. Ja. De tre banor som vi kommer titta lite närmare på är Monte Castillo, och det är Costa Ballena och Sherry Golf.
Ja.
Och de ligger mer eller mindre i den här triangeln, inte riktigt men nästan, i den här triangeln mellan Jerez och El Puerto och San Lucar, där man får producera sherry. Sherry är precis som champagne och portvin, att det är begränsat till en viss regionalt område för att få kalla sig sherry.
Det borde ju rimligtvis vara typ allting som hör till staden Jerez då, eller?
Nej, ja, jag tänkte säga, det blir ju, programmet blir fokus kring Jerez med golf runt Jerez. Och sen, precis som du säger, den här triangeln, det blir ju runt, mer eller mindre runt Jerez.
Ja.
Även om Jerez är en del av de här tre hörnen då, så att säga. Jerez och San Lucar och El Puerto.
När man tittar på namnet sherry så är det ju egentligen någon slags språkförbristning bland engelsmännen som uppfattade, när man uttalar Jerez på spanska så blir det mer Jerez, och då blir det sherry på något sätt.
Ja, det är ju vin och det är Jerez liksom som kommer till England som de tycker om att dricka men inte kan uttala, och då blir det sherry istället.
Så, och det var ju stort på, alltså nu finns det 18 stycken, vad man ska säga, bodegor som man kallar det, som producerar sherry i till exempel Jerez. Och 1850 så fanns det 500. Så att det är en produktion som har blivit större bland de som är kvar och mindre variation, eller vad man ska säga, till ett färre antal. Det som är lite kul, för jag har varit på en sån här guidad tur. Det är ju lite det här att man sällan kan årsbestämma en sherry, att det inte kommer i årgångar, utan det har med att man hela tiden tömmer ut, man sätter egentligen tunnorna på varandra och så tömmer man längst nedifrån som du har fått lagrat ett tag, och så fyller man på från den raden ovanför det en tredjedel och en tredjedel och en tredjedel. Alltså en ny tredjedel högst upp. Aha. Så blir det...
För du tappar ur alltså neråt.
Man tappar ur nerifrån då. Och då får man samma smak på den i slutändan. För att det är så pass stor del kvar i den här ursprungstunnan som är längst ner. Så att när man har som kört den här rakt igenom så får man i princip samma smak. För annars skulle det kunna variera lite beroende på olika skördar och olika år och om det har varit en kylig vår.
Men det är en väldigt långsam förändring då, på 3 års tid.
Precis. Men,
blandas upp hela tiden.
Det blandas upp hela tiden och det blandas ju upp i flera omgångar så att egentligen så blir det inte så stor förändring.
Det ligger inte så mycket längre menar jag, än 3-4 år. Eller?
Lågräs?
Ja.
Nej, jag tror inte.
Nej,
det är inte som att lagra karaktär på skärre om man säger så, är det det?
Nej, det kanske inte är.
Men jag har också varit på den här vinprovningen.
Men man kan göra, men sen kan man ju behålla den sista tunnan alltså, som stående om man vill göra någonting speciellt utav den. Eller så kan man göra så att man har kanske 7 stycken tunnor som man som är på varandra.
Eller 7 rader. Min nyfikenhet, Johan, det där visste jag inte om. Det är... Det är då talas om det med någon annan sprit tillväg. Det verkar rätt smart egentligen. Ja. Om man vill sudda ut den här årgången. Det är lite jobbigt om man har en jävligt bra årgång. Och så kommer man med sämre. Då blir det ju...
Jag kommer till det också. För det är lite vad de egentligen gör i slutändan. Det är den här vita, kalkrika jorden som ger skärgen dess smak. Och också lite av den alkoholhalten har lite med den här värmen och de förutsättningar som jorden ger. Skärgen är ju torr. Alltså den är ju väldigt, väldigt torr. Däremot så i England vill man ju ha en söt sherry. Och då har man ju egentligen tagit billig sherry och blandat ut billig söt sherry som kommer lite mer norrifrån. Och blandat ut den med den här torra, lite dyra, lagrade. Och sen exporterat den och sålt den lika dyrt till engelsmännen som vill då ha en söt sherry. Där jag var, det var på Tio Pepe. Och det är González Bayas som och de har, det är väldigt vackert, alltså hela det här industriområdet, eller vad man ska säga, är väldigt vackert. Och det är en ganska bra guidad tur.
Den ligger precis utkanten av Jerez.
Ja,
jättemysigt.
Eller precis innan man kommer in i gamla
stan. Ja, det är nära, ja, precis, nära gamla stan är det.
Det kan man väl säga om Jerez.
Jag har ju aldrig varit inne på någon utav sherryfabrikerna, men hela den staden är ju extremt påverkad av sin sherrytillverkning. Det är ju liksom hela staden andas sherry. Ja, det är väldigt mysigt. Plus att alla tillverkarna har någon form av besöksgräs. Så det är lättillgängligt och väldigt trevligt.
Vi kanske ska gå in på golfen nu.
Ska vi gå in på golfen?
Mm. Har ni några speciella önskemål? Annars tänkte jag att vi skulle börja med Monte Castillo.
Ja, vi kan börja med Monte Castillo. Mm.
Jag sticker in en fråga till vår gäst för dagen här och bara din erfarenhet utav området. Eller, vad är det som gör dig kvalificerad där? Berätta. Tell us your story.
Ja, nej, det började ju för 20 år sedan nästan. När jag jobbade här nere som golfvärd under en säsong. Då jobbade jag på Costa Ballena. Men vi hade även naturligtvis lite utflykter till banorna i närområdet. Så jag har spelat de flesta banorna. Jag har varit inne i Jerez mycket. Vi hade utflykter dit. Väldigt uppskattat. Jättemysig stad. Och
var ni på Tio Pepe?
Vi var på Tio Pepe en gång i veckan. Och de fick gå i gamla stan och äta tapas bland de mysiga gränderna. Och, otroligt uppskattat. Det ska man absolut göra om man åker dit. Jag har varit där... I äldre dagar också, så att säga. Nu var det ett litet tag sedan, men det är ett fantastiskt bra område för golf i kombination med kultur. Det är väldigt genuint och äkta. Jag älskar det.
Men tittar man på Monte Castillo som är då den, får man väl säga, den bäst rankade banan i det här lilla Cadiz-området.
Ja, det nämnde du i början. Den var väl rankad ganska högt här i Spanien.
Och den har ju också varit värd för Europatouren Volvo Masters gick där under 5 år, från 97 till 2001. Exakt. Och det var ju egentligen, det var ju själva slutspelet. Det var ju som Race to Dubai, avslutningsfinalen. Så det var ju rätt stort.
Jag kommer inte exakt ihåg, hur var upplägget? Det var väl bara en tävling, men det var en inbjudningstävling till de som låg högst på rankingen,
eller? De 60 bästa rankingmässigt, både, som hade både spelade på Europatouren och även USA-touren då, och hade Europakortet, plus tidigare vinnare var inbjudna.
Ja, det är ju som en variant på Race Dubai egentligen.
Ja. Nu har ju tävlingen inte bara gått på Monte Castillo, utan den har ju gått på Valderrama och den har gått lite på...
Ja, men de var fem år i rad där.
Ja, de var fem år i rad, och då har vi ju faktiskt, en svensk som har vunnit år 2000, och det var Pierre Fulke. Och sen har ju Jimenez, som jag nämnde tidigare i det här, som har representerat Andalusien ganska mycket och gjort rätt mycket reklam för Andalusien. Han vann då 99. Men det är ju idel toppman namn, alltså det är Harrington och det är Lee Westwood och det är Darren Clark och Ian Poulter och Bernard Langer och Montgomery. Bernard Langer och Montgomery, de delade till och med på vinsten 2002 när det var på Valderrama, för att det blev så mörkt, så att antingen var de tvungna att börja dagen efter, och då kom de överens om att de skulle dela vinsten.
Det är härligt. Bara i Spanien. Vi tar det. Då tar oss vin och så löser vi det på det
här viset. Efter två stycken särspinsås så blir det helt enkelt för mörkt. Det brukar inte hända. Då skiter vi det här. Nu går vi vidare.
High five.
Var ligger Monte Castillo då? Rent Johan, du som har nyligen varit där.
Rent geografiskt. Ja. Det ligger inte direkt vid kusten, utan det ligger en 10-15 minuter från Jerez, som inte heller ligger riktigt vid kusten. Så att ska man ner mot kusten och bada, då får man nog köra en 20 minuter skulle jag kunna tänka mig.
Det är ju den golfresorten, alltså där du har boende direkt på banan, som ligger allra närmast Jerez av de vi kommer prata om. Det är ju taxi, jag tror det är 10 minuter, en kvart bara, raka vägen in, så det är ju... Det är ju en bra golfresort om man vill ha närheten till Jerez också. För bor man på Baena, då är det lite längre. Där har man däremot havet då, exempelvis.
Ja, som en råta. Ja, alltså, det finns ju olika städer.
Men just med Jerez är den närmast.
Det är ju ett litet pärlband med olika städer längs kusten. Så att tar man sig bara ner till kusten så hittar man ju förr eller senare någon bra restaurang eller någon bra bar. Jag kan ju säga, jag har ju varit där ganska nyligen. Jag gillar ju verkligen den här banan. Det är en Jack Nicklaus-bana. Och Jack Nicklaus brukar ju designa rätt stort, eller man ska säga. Med ganska stora penslar och stora bunkersystem. Och här har den ju blivit lite begränsad av att naturen ändå är lite kuperad och lite raviner. Så att han har fått designa den med lite mindre...
Inte så svulstigt och dramatiskt.
Nej, utan ändå bara snyggt. Ja. Och det blir verkligen snyggt.
Det måste vara väldigt tidigt i hans Europaproduktion. Det måste vara bland det första han gjorde.
Han gjorde 94 tror jag den var. Eller 92 eller 94. 92 öppnade han. Och det är väl, då var han ju fortfarande ganska aktiv som spelare. Ja. Så att, jag tror nog att det här är en av hans
första grejer i Spanien. Känner man till något?
Ja, de här andra banorna som kom i Murcia-området, de kom ju senare. Men det var väl då han satt igång ordentligt. Jag tycker man kan se det lite på designen också. Men det är ju också lite tidsdaterat. Fairways är inte riktigt lika kuperade som man gör dem nu. De är inte så här ondulerade. Eller inte kuperade, utan snarare ondulerade. Så att man byggde ju banor på ett lite annorlunda sätt på den tiden. Och kanske koncentrerade sig mer på greenområdena med bunkersystem där. Och att fairways var mest en transportsträcka fram till bunkern.
Hitta plattast ytan där långa fairway istället för att skapa alla de här lutningarna.
Men det är ju en genomgående bra bana. Och det är ett, jag vet inte, jag tycker ju avslutningshålet...
Ja, det är häftigt.
Det var så jättelänge sedan som jag var där och spelade. Så att jag kommer mest ihåg avslutningshålet.
Ja, det är det man vill. Ja,
exakt. Ytan med...
Det får ju en bra bild över hela resorten egentligen, med hotellet till höger och golfbanan framför sig mer eller mindre.
Det är ju,
ser ju Jerez därifrån också.
Ja, det är väl lite... Alltså, man står ju ganska högt där uppe, och sen har man kanske inte världens svåraste utslag, men det är ju ganska bra att lägga sig lite på högersidan där man bråka lite med bunkrarna och hotellet för att få ett lättare inspel in mot Green. För annars är den ganska väl skyddad av både vatten och bunkrar.
Mm. Men det som signaturroll är det ju spektakulärt, men banan i övrigt, den är inte fullt så kuperad som det är just där vid hotellet, va?
Nej, det är den inte. Utan jag skulle vilja säga att det är en bana som man utan tvekan kan gå.
Mm. Men det är också... Så känns det ju inte riktigt om man ser den klassiska bilden. För den är ju verkligen, oj, där uppe och hela vägen ner.
Men däremot så när man ska upp från 17 då, som ligger lite på en annan sidan vägen bakom.
Mm. Mm.
Då är det ju en liten bit upp. Och det finns några andra sådana hål också. Där man
det har ett litet parti bort emot motorbanan. För det ska vi nämna. De har ju även den här Jerez Motor Circuit eller vad det nu heter. Det ligger några hål närmare den där för att det är lite mer kuperat i den lilla svängen så att säga.
Men banan som helhet är ju alltså jag gillar ju även de första nio, hål nummer 3, en jättefin par femma som är ganska rak men ändå distinkt och snyggt med vatten och bunkrar runt grinen. Sen blir 7 och 8 har ett ganska fint dammområde.
Mm.
Och från egentligen 14 till 18 så är det ju en kavalkad av riktigt bra golfhål. Mm. Så att det här är en toppbana tycker jag. Jag skulle säga att den är lite underskattad faktiskt.
Det känns väl som att den är på väg att göra lite comeback så sätt. Mm. Alltså Monte Castillo, när Volvo Masters var där, då var det Prime och det var bland det absolut bästa i hela området, eller kanske hela Andalusien. Så försvinner Volvo Masters, så var de lite trevande och det var lite rumors och det var behov av renovering på hotellet. Och sen har ju Barcelo-kedjan gått in och tagit över och bestämt sig att det här ska vara bra och gjort det som behövdes egentligen med lite hotellrenovering och se till att man liksom håller banan i hög... Layouten har alltid funnits där, men att man håller banan i hög kondition. Så det känns som att de har bestämt sig för att de vill upp i toppskiktet när det gäller resorts och gör det rätt bra faktiskt.
Det gör de definitivt och de jobbar också med banan. När jag var där så just stammen då vid hål... Vad blir det? 7-8. Den gjorde de om och murade upp väldigt snyggt. Och alltså det finns en del stora jobb som har gjorts. Och jag tyckte nog att kvaliteten rent generellt var hög på banan. Mm. Tittar man på hotellet så är ju hotellet... Jag tyckte det var lite intressant. För jag lärde känna ganska mycket folk på hotellet. För jag var där med Jakob Sjöman, en fotograf. Och vi fotade banan. Så jag hade mycket kontakt med de som jobbade. Vi gjorde också några små filmsnuttar där vi testade olika saker på hotellet. Så att vi blev ganska involverade med all personal.
Mm. Du var där alldeles nyligen?
Ja, precis. Och det var ganska kul. Vi testade baren, vi testade restaurangen och... Jag ska inte gå in sig i detalj på det. Jag hoppas att det blir tillräckligt bra för att vi ska kunna våga visa det någon gång. Men det var i alla fall ett roligt projekt, vilket gjorde att man också kom ganska nära personalen. Och det kändes som att det var en ganska bra stämning på hotellet. Och just testa alla delar av hotellet gör också att man får en ganska bra bild av hotellet. Jag tyckte det fanns några grejer som numera så är alla frukostar, oberoende var man går, så är de som mastodontstora och det är alltid att man kan få en omelett. Alltså det är ingenting som överraskar en direkt i en frukostmatsal. Men här hade de byggt upp en vad de kallade så här, vitaminbar där de gjorde smoothies med olika frukter och olika, inte kryddor, men jo, det var kryddor som de hade i och som blandades upp. Det såg lite läskigt ut med gröna och lite konstiga färger på drinkarna. Så, men det var ju väldigt, väldigt gott. Och det kändes också väldigt fräscht jämfört med att proppa i sig ägg och bacon och bli bara ännu tjockare än vad man redan är. Så kändes ju där som ett ganska bra alternativ. Och det kändes också som rätt spår att gå i dagens...
Men det känns som att de är på tårna. Jag håller med dig, Johan. Jag har ju varit i kontakt med dem lite också då, i och med att... Jag jobbar med produktion här på Golf Plaisir och vi kommer ju lägga upp det här nu till våren i vårt program, våren 20. Och de har varit på tårna ända från första stund, att de verkligen vill att vi ska komma dit. Och de allting är i ordning och reda, som du var inne på, Anders, som har ordnat med banan och allting har blivit mycket, mycket, mycket bra på senare år.
Och sen så tycker jag att de kombinerar saker på ett bra sätt. För när jag frågade dem så sa jag så här, ja men det är femstjärnet hotell. Jo, det är femstjärnet, men vi har en liten del av hotellbyggnaden som är fyrstjärnig.
Mm.
Så man har både en fyrstjärnig liten del av längen där som ligger en liten bit längre bort som är fyrstjärnig. Medan själva hotellet är femstjärnigt i övrigt. Buffé-restaurangen, jättefin, jättetrevlig, världens finaste uteservering. Den är också à la carte-restaurang samtidigt.
Mm.
Så att om du inte vill ha buffén så kan du beställa à la carte istället. Det är ju en ganska smart kombo. Ofta kan man göra ett rum som är separé där man serverar à la carte. Men här kan man ju som blandat. Barnen vill äta buffé, jag vill äta à la carte. Och så. Jag tyckte den biten, just att man försöker nyttja de resurser som finns maximalt. Och även kunna ha olika prisklasser på det.
Det är smart.
Ja. Jag tycker att vi går över till Costa Ballena som är i mina ögon då en väldigt bra anläggning. Alltså det kanske är en av de bästa träningsanläggningarna som finns, i varje fall i Spanien. Mm. Jag vet inte vilken som skulle vara bättre egentligen. Det finns säkert någon, men
det är bra.
Ranchen är ju stor.
Ja, den är enorm. Mm. Ligger väldigt vackert också.
Ja.
Man har havet framför sig. Slår ut mot havet kan man enkelt förklara det. Och stor så in i den.
Jag skulle nog kunna tänka mig att runt hela den här ranchen, om man tar på båda sidorna, skulle man nog kunna stå 100 pers utan problem.
Mm. Den är så lång, så du kan ju slå drive från båda. Alltså.
Ja, du kan slå från båda sidorna. Ja. Och sen är det ju inte bara det, utan det är ju ganska stora pitchområden och bunkerområden och puttområden. Och så har de då hela den här 9-hålsslingan som är par 3 som går i anslutning till träningsområdet, som är fantastiskt fin. Alltså riktigt bra.
Ja, det är ju en bra bana fast den är kort då, så att säga.
Ja, det är bara par 3.
80 och 130 någonting meter hålen.
Ja, men jag måste säga. Och det är ju, här är en annan då, vad man ska säga, som spansk ikon som har, nu förra var ju för Jack Nicklaus, men vi pratade om Jiménez tidigare.
Den spanska ikonen Jack Nicklaus. Juan Nicolaus.
Då är det ju José María Olazábal som har designat den banan. Det är 27 hål plus de här 9 hålen och sen när på.
Det också var något av det absolut första han gjorde. Den är ju från 90.
Mm.
Då var ju han fortfarande i sin pride som spelare.
Ja. Här tycker jag egentligen att det blir tydligare att det är gammal design. Alltså inte så gammal design så att man tycker att det här inte är bra, utan jag spelade den här banan för kanske en 15-20 år sedan första gången.
Mm.
Och då, den var väl inte helt ny då, men då var ju palmerna ganska låga, den kändes ganska öppen. Nu har ju palmerna vuxit upp. Så banan i sig har ju blivit mer grönskande.
Mm.
Däremot så märker man nu att fairways är ganska platta. Just det här när vi pratar om ondulering på fairways.
Mm.
Den här 19-27 känns nästan mer ondulerad. Den byggdes väl till lite
senare. Det är den nyare delen. Vad sa du? 90 sa du, va?
Ja.
När jag jobbade där nere 2001, då fanns ju bara den gamla banan, så att säga. 1-18 plus den här 9-håls korthålsbanan. Och sen byggde de ju 19-27 som du nämnde några år efter det. Och det blev en annan karaktär på den. Den var lite modernare. Jag vet inte om den gamla banan har att göra med att den vette ju ner mot havet. Mm. Det är ju på platten kan man säga, ner mot havet. Och de nya 9-hålen går mer inåt land.
Jag tror också
där att de kanske hade möjlighet och tillstånd, vad vet jag, och schakta på ett annat sätt.
De gamla 9, alltså hela resorten byggdes ju på en gång, eller ritades på en gång.
Mm.
Flyga helikopter, titta hur ser marken ut, vad finns det? Där finns ett embryo till en damm, det kan vi göra till en damm på golfklubben och så vidare. Här lägger vi de första 18 hålen.
Ja.
Och då la man ut dem där det såg ut så mycket som möjligt som en golfbana. Och så ritar man ut lite olika lägenhetsområden kring som man sålde till olika sådana här entreprenörer.
och 3-4 hotell där man kontaktar hotellkedjan och säger det någon som har lust att bygga hotell. Mm. Så att där byggdes ju den första banan där det var där man behövde göra så lite som möjligt med marken. Mm. Medan när man byggde till de sista 9, då var det ju mark som man fick fixa till emellan. Ja. Och då fick man ju både en anledning och en möjlighet att göra lite shaping då.
Jag kan tycka att de har gjort det ganska bra egentligen, för ibland när man då pratar om golfbanor som går i ett område där man även har hotell och lägenheter och villor och så, så känns det som att ja, men då slicear man ut i de där husen och sen en hook så är man i någon annans pool där.
Fast har du den känslan här?
Nej, det har man inte alls här, utan här känns det som att allting är på behörigt avstånd. Ja. Så det finns alltid en väg emellan, eller det är någonting som gör att du, det är möjligtvis på något enstaka hål där du känner att oj då, här skulle jag kunna, om jag slog riktigt riktigt snett så skulle jag kunna hamna.
Men stora delar av banan kantas av hus.
Jag tror det har att göra med det jag sa, att det byggde, alltså väldigt ofta när man bygger sånt här i Spanien så är det någon som får ta över den här marken och ska bygga lägenhet och någon av den här marken, men här byggde, man ritade rubbet, alltså den var ju helt. Innan man satte spaden i marken så var det här är planen, här ska det vara lägenheter. I den här kurvan ska det vara ett litet shoppingcenter, där ska det vara 2 restauranger, en klädbutik och en tobaks. Alltså, det var ju helt och hållet bestämt.
Fast jag kände nu när jag var tillbaka att själva Costa Ballena som turistort eller stad, nu får man nästan kalla det en liten stad. Den är ju på ett helt annat sätt helt uppväxt nu.
Det
känns som restaurangen har fallit på plats. Det är en stor supermarkado. Det är som allting finns där. Och även då, om man tittar på golfbanan, så har då palmerna vuxit upp på ett annat sätt. Så det känns mycket mer inramat. Och det enda nackdelen är väl snarare då att en del av buskarna mot havet har då vuxit upp lite. Så att man får inte riktigt samma havskänsla. Mm. Bland annat när man tittar på ranchen så känner jag nu att man kan som skymta havet längst bort. Men det blir inte så påtagligt som jag fattade som tidigare.
Så jag tror att om man skulle ta den bilden du har av Costa Ballena nu så är den ganska lik. Om man skulle kunna hitta den där modellen som stod i det första klubbhuset som för övrigt då var ett tält. Mm. Var det tält när du jobbade?
Nej, då var det ordinarie. Men tältet fanns kvar.
Ja.
Man använder det ibland till vissa evenemang.
När vi började skicka gäster dit när den var relativt nybyggd, det var det ju 18 hål, tält till klubbhus, ett hotell och så hade man på att bygga lite lägenheter vid ena sidan. Och så fanns den här modellen liksom. Här ska vi ha, det ska vara så här många hotell. Och det som du nu säger, Johan, nu är det ju liksom en mogen turistort som har allting man kan tänka sig. Så det har varit ett intressant, det är alltid kul när man liksom ut och tittar på de helt nya. Så det här blir nog bra så småningom och nu är det ju helt fullvuxet etablerat.
Ja, vi har ju använt en del olika hotell genom åren där nere. Allra först när vi var där nere, du och jag Anders, med ett annat golfföretag. Då var det ju Playa Ballena hotellet som ligger ut med...
Det som ligger på stranden.
Ja, precis. Ut med hål 12. Kan man väl enkelt uttrycka. Sen hade Golf Plaisir också operationer nere. Då hade vi ett hotell som heter Gran Colón. Det var Johan erfarenhet ifrån.
Men det var där du trashade hela massageavdelningen, eller?
Jag trashade inte. Det var snarare de som trashade mig. Alltså, jag skulle ta en sån här massage, alltså vattenmassage. När de sprutar med ganska som intensiv... vattenstrålen nästan som från någon slags brandspruta.
Man undrar bara varför.
Nej, men det är rätt skönt. Muskel för muskel på ryggen. Och det var jätteskönt tills hon halkade till och lyckades få den här strålen och träffa någonting helt annat. Så jag låg som dubbelvikt i resten av resan, mer eller mindre. Det var otroligt oskönt faktiskt.
Ja.
Det var bland det värsta jag varit med om. Enormt ont alltså. Det var lite kul sen efteråt. Men
det jag skulle komma till var ju att nu är ju även det hotellet som vi kommer att använda nu och som många har använt under åren är ju det som ligger precis i banan. För det fanns ju inte från början. Då var det ju klubbhus och så var ju ändå några 100 meter, kanske till och med ett par kilometer från hotellet. Nu ligger ju ett bra 4-stjärnigt golfhotell direkt vid golfbanan.
Och hål 19 är det då, som utgår egentligen från 100 meter från klubbhuset, eller vad man ska säga.
Och även 10 hål ett är väl ganska nära hotellet, ja, om du tittar
hotellgolven. Ja, så att säga.
Så man går ju mellan hotell och golf och så vidare, vilket gör att det är väldigt smidigt.
Jag var ju där och fotograferade med Jakob även det här då. Då är det ju några hål som är lite så här signaturhål. Och det är ju bland annat hål 12 som går ut mot vattnet.
Och är det på 5 med vatten på? Fem, ja, den är fin. Mm. Den är riktigt fin.
Och de ville gärna ha med 13 också. Men den var ju lite svårare att fota. I och med att den går längs med vattnet på ett annat sätt. Och grinen ligger... Ja. Men annars tycker jag många av de här par treorna som... Hål, ja, i och för sig där hål 5, 6... 8 som kommer in, eller om det är 9 som kommer in. Det är ju ett jättefint område runt en liten damm. Där hål 8 är en... eller hål 6 är ett riktigt bra par 3. 16 är en riktigt bra par
3. 16 är fint.
16 är
jättefint. Jag gillar det där man har en damm och man får med det naturligt. Mm. Det är inte alltid... Ibland kommer man så tänkt, man bara, men den här dammen, ni lyckades ni ju inte. Den är ju liksom framför en 10 och långt vid sidan. Men när man får med det så man får ett sånt gott hörn. Det är läckert.
Och sen så tycker jag att de här par treorna ändå är vettiga. De är så här 130-140 meter. Det är inga som man står 210 meter och ser vatten hela vägen. Nej. Utan det är vettiga golfhål. Banan är inte alls kort på något sätt. Utan den är ju egentligen snarare från gul så tror jag den är närmare 6000 meter. Alltså klubbtid. Så det är ingen superkort bana. Men den känns ändå... lättspelad för att du har ingen skog eller du har egentligen ruff mellan hålen. Det är mer väldigt floridaaktigt.
Det är floridaaktigt, ja, precis.
Just det här att man
dunkar du ner den i ett vattenhinder, då är den borta. Annars har du god chans att hitta bollen.
Ja, hela tiden.
Ja, det är skönt, tycker jag. Som
sen så tyckte jag nog att hål 19 till 27 var, de var ju bra också. Den har ju blivit lite mer som ett tillägg. Men den funkade definitivt.
Ja, du får ju lite annan karaktär där. Ja, det blir ju en bra kombination med den klassiska 18-årsbanan och de
sen så får man väl säga att det stora plusset är ju det här att hotell, golfbana, strand. Hotell, golfbana, strand.
Det är rätt skönt.
Det kan man upprepa många gånger. Hotell, golfbana, strand. Mm.
Samt att du har de här, du nämnde det commercial center, lite supermercado och några kaféer och några restaurang. Inom gångavstånd ifrån hotellet också. Om man vill göra någonting annat utan att ta en taxi till Råta som ligger 10 minuter därifrån.
Råta är nog 10 kilometer. Ja. Det är väl 10 minuter kanske.
Så utan bil så klarar man sig gott och väl bra en vecka här på Costa Bayana.
Platt bana. Alltså nu, det är lätt tråkigt, men definitivt...
Ja, fast i det här fallet är
definitivt en promenadgolfbana.
Ja. Liksom. Oh, ja.
Det är ingen bana som man behöver golfbil på. Då kan man ju nog säga att om man blir lätt anfådd, då kanske Monte Castillo kräver en golfbil. Men här krävs det... Då ska du vara väldigt lätt.
Dålig kondition.
Ja. För den är relativt flackbanan, det får man väl lov att säga. Det är inte stora nivåskillnader, men det är ju också så det är längs kusten. Att det blir som en platt för
havet. Otroligt vackra solnedgångar också här. Det är makalöst fint.
Solen går ju ner också i havet.
Ja, exakt.
Så att det är ju på den sidan som solen går.
Du ser det från hotellet.
Ja. Hotellet i sig är ju faktiskt ett sånt hotell som jag personligen gillar. Jag gillar ju fyrstjärniga hotell som man inte behöver betala svina mycket för, men ändå får lite så här fyrstjärnig plusstandard. Allting finns som man vill ha. Det finns bad, det finns gym, det finns restaurang, det finns à la carte restaurang, det finns pooler. Allting finns och rummen är väldigt fräscha.
Det finns ingen vitamin smoothie bar, utan du får nöja dig med ägg och bacon och lite färskpressad apelsinjuice.
Nej, men annars det kostar inte speciellt mycket att köpa ett glas vin eller en öl till maten eller vad man nu...
Vi gjorde ju misstaget att vi kom ju från lite mer femstjärnigt och när man beställde in Cola Zero så fick man en liten glasflaska. Så vi beställde alltid in två i taget. När vi kom till Barcelo Costa Bayena, då fick man in så här halvliters. Så då blev det helt plötsligt ganska mycket, eller om det var 38 centiliter. Det var i alla fall betydligt mer. Så att det är en liten skillnad är det just på så sätt. Och det är alltid lite value for money.
Det var ganska nyrenoverat också, hotellet.
Rummen var väldigt fint renoverade. Däremot så alla rum vetter ju mot golfbanan. Mm. Så på så sätt så får alla häftigt. Får ju bra rum. Ja. Mm. Men korridorerna är ju fyrstjärniga. Så att det är verkligen fyrstjärnigt.
Det är rätt
trista korridorer.
Alltså det måste vara över 200 rum.
Ja.
Och så är det i tre våningar, kan det vara det?
Ja, tre våningar, fyra byggnader. Ja. Mm.
Det får man ju säga. Alltså, de är ju walkable korridorerna, men hamnar man längst bort så får man ju en liten promenad till frukosten. Det funkar man ju.
Ja. Nej, men just korridorerna där kommer den fyrstjärniga klassen in lite grann.
Men när du verkligen är inne i rummet sen så växer det. Då har du ju kvällssolen och utsikten. Ja.
Nej, och jag var faktiskt inne i Råta och kollade, för jag har ju varit där några gånger way back och det såg ut ungefär som tidigare.
Lite gulligt.
Ja, lite gulligt.
Det är svårt att sätta fingret på. Det är en liten mysig spansk stad egentligen. Men i väldigt stor utsträckning påverkad av militärbasen. Mm. Som ändå måste vara...
Det är 27 000 invånare plus 3 000 militärer säkert. Ja. Eller ett par tusen militärer, jag vet inte. Men det som jag tyckte var ganska roligt när jag har varit ute där. Det är ju att man kan ju prata engelska. Min spanska är ju ganska begränsad. Så.
Min personliga åsikt gällande Råta och Jerez är att det är värt den här extra 10 minuterna, eller en kvart, att åka till Jerez ifrån att till Råta.
Det tror jag också.
Det är så stor skillnad.
Eller du går på, men säg att man vill gå på en vill man gå på en bar och spela biljard och dricka pilsner, då åker du till Råta. Men vill du ta en mysig promenad lite så.
Ja.
Eller till och med till San Lucar i så fall. Det är lite mer svårtillgängligt men skärmigt.
Men Jerez är ju jättefint. Jag tänkte att vi skulle gå in på den sista banan.
Ja!
Och det är en bana som heter Sherry Golf, vilket kan vara ganska lämpligt i Sherrys som huvudstad.
Ja.
Den ligger precis utanför Jerez. Nu vet jag inte om ni har spelat den.
Jo då. Jag har spelat Sherry Golf en enda gång och jag spelade jättebra.
Så att jag måste ju känna att jag är ju extremt förtjust i den banan. Ja. Det är inte så ofta jag gör det, så därför kommer jag ihåg de banorna.
Niklas har ju gjort honom van på Costa Berlin.
Ja, just det. Det skulle jag kanske nämnt för att vi pratade om det. På hål 16 som du nämnde.
Men därför hål. Du sa att det var ett fint hål.
Ja, exakt. Det var lite roligt. Jag spelade ihop med en kompis får man säga som jag lärde känna där nere. Och klubbdirektören och någon annan från klubben.
Klubbdirektören som Victor?
Nej, det var en annan på den tiden som hette Manolo Fernandez. Victor var med i bollen och representerade Costa Berlin Golf. Och så kom vi till 16:e hålet och då på skoj så sa jag, ja men om jag sätter den här nu då från 10, hole in one, då vinner vi matchen så här.
Mm.
Och så tog jag upp järnåttan upp och så försvann den bara. Där åkte den och långt. Och så kom jag fram och sen hade den studsat en meter bakom och rullat till hole in one. Så det vann matchen på faktiskt.
Med backspin. Nice.
Det är lite kul, man ser ju så innan.
Ja. Det är snyggt.
Så det var roligt. Den enda jag har gjort, men den bevittnades av... Rätt personer kan man säga.
Jag har inte varit där. Jag och Anders är ju lite...
Alltså ni har inte gjort något?
Nej. Det där tar vi upp då kommer jag alltid säga att jag har gjort Albatross. Men jag har ju faktiskt inte gjort någon hole in one. Men jag gillade också Sherry Golf. Det var ju en väldigt rolig bana att spela.
Mm.
Jag tyckte klubbhuset var maffigt.
Ja, det är läckert. Mm. Det är ju bodega-style. Passar in i hela upplevelsen. Det känns det måste vara en gammal finka.
Ja, jag tror att det är det. Nu killgissar jag igen, men det känns
man,
så.
Man kommer in genom ett stort valv. Och, alltså, det är ju ganska maffigt när man kommer in. Ja. Så kommer man in på bakgården där man har radat upp bilar. Och, väldigt snyggt tycker jag. Ja. Och det kändes lite lyxigt nästan, fast... Old fashioned lyxigt. Ja. Lite som att man kan tänka sig Sevilla, Real Sevilla. Men att det är lite ståtligare.
Ja, absolut.
Så att det är väl en finka eller hacienda. Jag har aldrig förstått skillnaden på en hacienda och en finka.
Bodega serverar nog mat. Ja, alltså gästgiveri va?
Bodega är ju också de här som producerar sherry. Ja. Det är en bodega.
Men det är alltså en jordbruksfastighet på det viset. Hacienda är större än en finka. En finka är ligger utanför stan och är en stuga. Medan en hacienda är en estate. Va?
Ja, det är mer som en herrgård. Va?
Precis. Okay, stuga herrgård.
Jag skulle nog kalla det här en hacienda då.
Ja.
Hacienda Sherry Golf då.
lite uppdelat. En platt med några hål och så lite upp. Alltså i layouten.
Mm. Det får man väl lov att säga att de första 9 eller kanske till och med 13 hålen går ju mer eller mindre upp mot en kulle och lite runt den.
Ja.
Där det känns väldigt fina hål.
Hål, lite kuperat, lite skrå här och där. Lite, det är tekniskt man brukar använda när det gäller att sikta.
Men den är väl ändå ganska gåbar, va? Det var ett tag sedan jag spelade nu. Men
ja,
jag
den är nog gåbar, men några av hålen som, alltså de går ju lite... lite upp och ner för den här kullen, eller vad man ska kalla det. Så att det är ju, varannat hål är ju lite jobbigare. Men jag tycker ändå att de som lyckas slingra sig runt så att man egentligen undviker de här backarna upp. För jag gillade ju som hål 2, 3, 4. Alltså det var ju många av de här hålen på första 9 som var väldigt, väldigt fina.
Mm.
Sen kommer man då ner efter typ hål 13. Då börjar de här vattenhålen och då... Det här låter ju inte så trevligt, men man skulle kunna säga att man hamnar på ett lägre platt område som egentligen förmodligen var träskmark.
Ja, absolut.
För det är mycket vatten där, alltså det är vatten överallt.
Mm.
Det är lite så, man är ute och spelar och så är det är mycket sikta och det är dogläggs och bunkrar och upp och lite fram och tillbaka. Och sen plötsligt när man är klar så kommer man ner på platten och då är det liksom fram och tillbaka och vattenhål, en helt annan karaktär. Mm. Väldigt speciellt. Ganska roligt.
Ja, jätteroligt tyckte jag. Det kunde ju avgöras rätt mycket där. Men det gäller ju att hålla tungan rätt i mun när man spelar de här vattenhålen som ändå är från de sista 5 hålen skulle man säga.
Mm.
Jag tyckte nog att det var lite fascinerande med de här 2 olika vyerna. Jag vet inte om ni tänkte på det. Att tittade man, nu kan inte jag väderstrecken, men tittar man åt ena hållet så hade man böljande landskap, odlingsarealer och liknande.
Söderut.
Ja, förmodligen söderut. Tittar man åt andra hållet så hade man ju då Jerez som stadssilhuett som är lite kyrkor och lite, alltså inga skyskrapor på något sätt. Det är långt ifrån
det ligger ju precis utan sydväst nästan, va? Om Jerez. Mm. Det blir ju precis som du säger. Och tittar du inåt så ser du ju stan med stadssilhuetten.
Mm. Väldigt nära stan igen.
Ja, det är det.
Det är nära stan. Alltså, det blev ju väldigt påtagligt. Ja. Det var nästan som man fick det så här upp i ansiktet. Ja. Och det
nära den här Gonzales Bias förresten, den här Tio Pepe.
Men det upplevde man ju inte när man tittade åt andra hållet, för då kändes det som att man var mitt ute i ingenting. Mm. Och så tittar man åt andra hållet, oj då, jag är mitt inne i stan. Nej, jag är ute på landet. Mm. Den känslan tyckte jag var ganska fascinerande. Pratade lite med klubbdirektören där, och han ibland är de ju för mesiga. Alltså. Nu vet jag inte om det berodde på att han inte var superbra på engelska, men jag försökte få honom att dra fram lite av signaturhålen, för vi skulle dessutom ta lite foton på alla banan. Men han vägrade, han menade på att alla hålen var ju så bra så han kunde inte välja något hål före något annat. Och där hade han var ju inte helt fel ute, det var ju många, det finns ju ganska många, vad man skulle kunna säga, som minisignaturhål.
Mm.
Och jag har svårt att säga att jag skulle som säga att något annat hål var mer signaturhål.
Känns som det är mer lättfotat nere på platten med lite klubbus i bakgrunden. Det är ju det som det är så man tänker sig. Även om 2/3 av banan egentligen är slingrande och lite kuperat ovanför klubbusbyggnaden.
Absolut.
Och ser man den där sista platten som man ser framför sig.
Kör man drönare så får man rätt bra bilder med allt vatten där.
Ja, det blir lite så.
Det är bra. Sen har de en korthållsbana också. De har en...
Det minns inte jag.
Nej, jag undrar om inte den är ny sen jag var där. Ja. Mm.
Du Johan, nu har vi dratt en dryg timme. Är det något mer vi ska klämma in här? Eller ska vi börja dra oss mot avrundandet?
Jag tycker att vi avrundar nu.
Då har vi några punkter kvar. Vi brukar köra veckans tvilling och vi brukar köra birdiepar boogie. Ska vi börja med birdiepar boogie?
Absolut. Jag känner ju att... Alltså nu har jag ju precis kommit härifrån. Jag hade ju faktiskt en väldigt bra weekend. Eller vad ska jag säga, long weekend. Jag gillade Monte Castillo. Jag gillade också... Nu var vi här när det var slutet av augusti, början av september. När det är som mest folk. Och det kändes ändå ganska lugnt.
Mm. Okay.
Lugnt, trevligt, bra mat. Jag tyckte... Nu ska man inte, som Barcelo är inte på något sätt någon favorithotell för min del, men jag tyckte att de här två Barcelo-hotellen, båda två, stod upp ganska bra.
Mm.
Det var som bra buffé, bra frukost, bra hotellrum. Och, jag tyckte Sherry Golf, som jag inte hade några förväntningar på alls, var en positiv överraskning, även om jag tycker kanske att på längre sikt så var både Monte Castillo och Costa Bajen banor som jag kanske skulle spela. Mm. Det blir nog nästan en
Kläm ur dig det. Vad blir det?
Det blir ett birdiepar.
Ett birdiepar? Är det koppsnor ur då eller?
Ja, det är nog koppsnor ur.
För det är antalet inte, golfbanor eller?
Ja, det är lite för lite. Det är de här tre banorna som jag tycker gäller just i det här området. Jag hade gärna kommit upp till Sevilla och spelat Real Sevilla. Mm. Det hade nog kunnat som locka fram den klockrena birdien.
Då hade det blivit koppsnör i istället.
Ja, faktiskt.
Ja. Det är taget. Mm.
Men den här kombinationen att både spela golf och bada, den är ju inte helt fel.
Niklas, det är, jag utgår från att det är en birdie från dig eftersom det är ett litet favvohörn av världen.
Ja, men så är det. För mig är det birdie. Jag har ju haft tillfället att spela Real Sevilla också. Mm. När jag valde upp och vet att det är en otroligt bra bana. Det är nog en av de bättre jag spelat i Spanien faktiskt. Så det är lite som du säger, kombinationen med den banan förbättrar ju helhetsupplevelsen. Men jag gillar ju när det här lite mer unikt och lite genuint och lite lugnare tempo som det har här, till skillnad från Costa del Sol och många andra ställen. Så för mig är det en klar birdie. Jag är lite hemmablind. För jag har en del bekanta i området och jag har som sagt jobbat en del tidigare och så vidare. Men vill man ha lite stad och lite, ska vi kalla det, lite lyxigare så bor man på Monte Castillo och får toppdestination. Vill man ha badet och kanske lite lugnare tempo ändå, då är man på Costa Baena. Och så närheten till de här mindre städerna och så har man Sevilla om man vill göra den stora staden. Så för mig är det en, och vädret.
Mitt i, hårt i bakkant börde för Niklas.
Ja, det får man säga.
Jag är ju, om Johan är lite frankofil och kanske ibland italienälskare, så är jag ju spanjor ut i fingerspetsarna, och Andalusien är the best of it. Så att, för mig är det ju inget att tveka på. Min birdie rullade i redan någonstans vid Jamón Ibérico de Villota.
Ja.
Strax, eller möjligtvis där, eller mellan Gaspacho och Boquerones. Jag älskar den här delen av landet. Så att tre banor räcker för mig. Jag är ju inte fullt lika stort behov. Tre bra golfbanor. Ett antal mysiga ställen att besöka och all den goda maten. Bara tanken att man är i hjärtat av Andalusien. Det gillar vi. Vi har en programpunkt till som heter Veckans tvilling. Jag tror du får inleda igen, Johan.
All right.
Tvillingen är alltså den lilla momentumet där vi ska hitta någon genialisk annan ort, destination, resmål som på något sätt
liknar
med en bra motivering.
Jag har en som jag tycker egentligen är ganska bra, och vi är fortfarande i Spanien då, fast jag är precis på, om man tänker sig att man åker så långt längs kusten man någonsin kan komma upp till franska gränsen, från portugisiska till franska gränsen, så inte alls långt därifrån så ligger Empordà, Pals, flera riktigt bra golfanläggningar, och man har lite det här genuina med små kuststäder och framförallt lite mer det här lugnet, att det här är inte Costa del Sol där det är massor med turister, utan här är det lite lugnare och väldigt bra matlagning faktiskt just nu. Så att bara det är jämförbart, just det här.
Pinchos istället för tapas,
Men jag tycker att man nog kan jämföra de ytterligheterna när det gäller kustremsor.
Barcelona, storstad, Girona, också stor med lite mindre.
Du har kanske en och en halv timme ner till Barcelona, kanske nästan två, så det är lite längre till Barcelona, eller en och en halv kanske till Barcelona. Mm. Men det kan ju vara värt att åka ner till Barcelona om du är uppe vid Empordà eller Pals.
Ja, det är klart godkänt på det. Det var lite oväntat. Du brukar ju komma med såna här konstiga grejer. Jag trodde du skulle komma med något i Kanada eller Alaska eller någonting.
Nej, inte den här gången.
Det var lättsmält.
Ja. Lite lågmält nästan.
Lite låg, inte så kaxig för dig, men bra.
Jag kom precis på en kaxigare. Jag får spara det till,
nästa gång vi är i närheten. Niklas, har du någon tvilling att komma med?
Jag har lite svårt att hitta någon faktiskt. Okay. Och det har lite att göra med det som jag alldeles nyss nämnde kring birdie-poängen där. Och lite det Johan var inne på. Visst finns det liknelser, men jag tycker det finns saker här som är svåra att hitta någon annanstans.
Okay.
Framförallt om man tittar på de mest besökta områdena för golf. Det är klart man kan hitta väldigt udda ställen, men det är kanske lite svårt att ta sig dit. Likt med Emporda och den norra delen av Spanien. Det här har du ju till exempel ett mycket, mycket stabilare väderläge. Vilket gör att det skiljer sig lite. Och det är så traditionsrikt och genuint. Och det är lite som en oupptäckt pärla som var upptäckt. Men så försvann den för flygtillgängligheten. Försvann och så är det på gång nu igen. Så jag har lite svårt att hitta.
Det är som en den är tvilling till sig själv.
Ja, precis. Jag kan inte hitta någon riktigt bra tvilling. Jag tycker den står ut som den är på något sätt.
Har man en liten kärlekshistoria så behöver man ju inte hitta någonting annat som liknar. Det är, du får gå all in. Det blir
det är godkänt.
Nej, det är ju absolut inte godkänt. För du missar ju hela uppgiften. Men ditt svar är acceptabelt. Ja. Vi har rabattkod. Johan hittar på olika små rabattkoder och om man drar sig dem till minnes och knappar in på hemsidan eller talar om för Golf Plasis säljpersonal så får man 500 kronor rabatt. Vad får man rabatt på denna gång, Johan?
Ja, det är ju till Monte Castillo eller till Costa Berena. Så man, nu kan man faktiskt välja. Det enda är att man måste uppge då rabattkoden GRP Sevilla. Lite ologiskt i och för sig. Men,
du borde hitta ett Jerez.
Ja,
men vi kallar det Sevilla.
Vi kallar det Sevilla.
För Jerez är rätt svårt att stava till.
Sevilla är inte helt enkelt heller. Men det beror om man är dyslektiker eller inte. Rabatten måste i alla fall nyttjas före 1 november 2019. Märkte du att jag lade på årtalet nu?
För bra.
Vi har nämligen hållit på längre än ett år nu.
Ah.
Och det är en hel del som en hel del frågor på försäljningsavdelningen om rabattkoden verkligen gäller eller inte. Så att,
rookies. Ja. Sådana podd-rookies. Mm. Ja.
Parco de Medici som är första programmet har vi fått ganska många frågor om. Och gäller koden fortfarande? Det var någon som frågade här under sommaren ett antal.
Då vet ni, om ni har problem när det gäller sånt där så är det bara att mejla in. Det är golfresepodden@golfplasi.se och så får du tala om för Johan vad ni har för problem och så får han trolla. Mm. Någonting annat från Golfresepoddens mailbox? Är det någon som har kommit med några glada tillrop?
De kommer med glada tillrop faktiskt.
Ja.
Vi har fått ganska många gulliga mail där folk tycker att vi faktiskt lite duktiga.
Ja, det är kul.
Det var någon nyligen som skrev just att han aldrig hade lyssnat på en podd. Men nu när han har börjat han har blivit helt frälst och lyssnat på i princip alla våra avsnitt.
Härligt.
Så det är lite kul.
Det glädjer oss. Fortsätt mejla in med glada tillrop, konstiga frågor eller förslag på saker vi kan ta upp i showen. Mm. Ska vi säga att det var slutet? Är det någon som har något mer att tillföra?
Jag tror vi egentligen det enda vi är kvar nu att tacka Niklas för att han ställde upp.
Niklas, då tackar vi dig för att du ställde upp.
Och tack för att du kom till den nya fina poddstudion som jag har inrett så fint.
Sevilla-programmet är slut. Niklas har delat med sig av sin kärlek till området och Johan och jag har som vanligt drabblat bort oss. Hoppas att ni tyckte det var trevligt och hoppas att ni lyssnar nästa gång då vi pratar om något nytt resmål ute i världen.
Ja, det stämmer.
Tack så mycket allihopa.
Tack.